Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens evangelietext den fjärde söndagen i advent. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Lukas i det första kapitlet och från den 39:e versen. Vid den tiden bröt Maria upp och skyndade till en stad i Juda bergsbygd. Där gick hon in i Zakarias hus och hälsade på Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den heliga ande och ropade med hög röst: välsignade du bland kvinnor och välsignade din livsfrukt. Men varför händer detta mig, att min herres mor kommer till mig? När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, för det som Herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, vi har just hört om någonting som på ytan måste se ut som små händelser. Maria, den unga kvinnan, besöker sin släkting Elisabet. Kanske knappt någon som lägger märke till. Och mitt i dessa små händelser uttrycks en stor glädje. När vi tänker på vad som verkligen händer så handlar det om oerhört stora händelser. Det som sker är så stort att vi egentligen inte kan glädja oss tillräckligt över det. Vi minns att Maria var trolovad med Josef, men de hade ännu inte fullbordat äktenskapet. Hon var fortfarande en jungfru. Hon väntade på att hennes man skulle föra hem henne till det som skulle vara deras gemensamma hem. Men innan det sker så får hon besök av en ängel, av Gabriel. Och Gabriel berättar att Maria har funnit nåd hos Gud. Hon ska föda en son. Den helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Ja, Maria ska föda Messias som de har väntat på, Guds son. Det är fantastiska nyheter för hela landet. Och samtidigt måste det ha väckt frågor och ovisshet hos Maria. För Gud är allting möjligt, det visste hon. Och ängeln bekräftar det också. Att Maria kommer få en son utan att en man är inblandad. Genom att berätta om ett annat under. Hennes släkting Elisabet, som nu var gammal och som aldrig hade fött några barn. Hon var nu gravid. Och Maria hade trott och svarat: jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Ja, hon visste att hon skulle föda honom som ängeln hade talat om. Men just denna vetskap väckte andra frågor. Om hon födde en son, vad skulle det innebära för hennes relation till Josef? Ja, hur skulle hennes relation till andra människor bli överhuvudtaget? Om hon födde en son utan att vara gift? Hon skulle föda världens frälsare. Och det ville hon också göra. Men hon visste att det också kunde innebära bekymmer och svårigheter för henne personligen. Det var en stor glädje som också bar med sig frågor och ovisshet. Där är vi när dagens text börjar. Vid den tiden bröt Maria upp och skyndade sig till en stad i Juda bergsbygd. Hon bär redan sonen inom sig, även om ingen ännu kan se det på henne. Hon beger sig iväg till Elisabet som Gabriel hade nämnt. Gabriel hade tidigare talat med Elisabets make, Zakarias, om att de skulle få en son. Denne son skulle omvända många till Herren. Han skulle gå före Herren för att förbereda folket. Han skulle heta Johannes, Herren är nådig. Och han skulle bana väg för Jesus, Herren är frälsning. Maria kommer nu till Zakarias och Elisabets hus. Hon hälsar med Herrens frid. Hos Elisabet hade Maria någon som skulle kunna förstå hennes situation. Elisabet är med om ett liknande under. Ja, så har Gud förberett också för Maria. Hon har någon i sin närhet som hon kan vända sig till. När Maria ropar sin hälsning så händer någonting som ingen kan se utifrån. Men det blir en stor glädje. Inte bara som när vi människor kan glädjas över att få se varandra, utan en glädje som den helige ande skänker över frälsaren. En glädje som de alla tre delar över frälsaren, Elisabet, Maria och Johannes. En glädje som de får genom tron som den helige ande skänker. När ljudet når Elisabets ögon så spritter barnet, Johannes som är 6 månader i magen, han spritter till Elisabets mage. Elisabet uppfylls av den helige ande. Och som Gabriel hade sagt så fylls också Johannes av den helige ande redan i moderlivet. Profetens moder profeterar för frälsarens moder. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Ja, Elisabet talar vad anden uppenbarar för henne. Det syns ännu inte på Maria. Men Elisabet vet att hon ska föda ett barn. En välsignad livsfrukt. Maria behöver inte berätta någonting för Elisabet. Hon behöver inte förklara vad ängeln har berättat. Hon behöver bara ropa fridshälsningen, så vet Elisabet. Guds ande fyller henne och hon vet. Och hon förundras över det hon vet. Varför händer detta mig? Att min herres mor kommer till mig. Det är en glädje och en förundran. Herrens mor står där inför Elisabet. Ja, Maria har förstås träffat Elisabet förut. Men nu stod hon där med Gud växande i sin mage. Till och med Johannes i Elisabets mage spritter till av glädje. Frälsaren är mitt ibland då. Vi ser här det stora undret i det som till det yttre är så litet. I bergsbygden, i en liten stad, i ett hus där ett gammalt barnlöst par bor, dit kommer en ung kvinna som bär världens frälsare inom sig. Ingen kunde ana, men Gud själv uppenbarade det för Elisabet. Och hon förundrades. Varför händer detta mig? Att min herres mor kommer till mig. Ja, vem detta barn skulle vara, det hade profeterna förutsagt. Ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömmet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Nu är modern till honom som är mäktig Gud hos Elisabet med sitt barn i magen. Det är med vördnad som Elisabet inser detta. Och vi ser kontrasten mellan det till synes oansenliga, en vanlig flicka som hälsar på hos sin äldre släkting. Ett litet barn som börjar växa i hennes mage utan att det ännu syns. Och det som ögat inte ser, vem detta växande barn är. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, tronförstar och herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom. Han kom nu och lade av sin yttre gestalt. Han kom nu och han ägde fortfarande all makt, all härlighet. Men han kom ändå som en tjänare. Han kom, han som vi egentligen inte är värda att göra den enklaste tjänst för, som att knyta upp eller knyta hans skor. Han kom för att betjäna oss. Fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Och vi får fråga, ungefär som Elisabet, varför händer detta? Varför kommer Guds son till oss? Ja, han kommer inte för att vi är värdiga eller för att vi förtjänar det. Han kommer för att Fadern älskar oss, för att föra oss tillbaka till Gud. Han lägger bort sin ära och låter sig själv bli liten för att ta sig an oss. För vår skull föddes han av en jungfru och växte upp i en liten stad. Han lydde sina föräldrar och gjorde det som var rätt och gott i Guds ögon. Och istället för den glädje som låg framför honom utstod han korsets lidande utan att bry sig om skammen. Och nu sitter han på högra sidan om Guds tron. Det ser vi med trons ögon. Och då ser vi också att när han är som minst i människors ögon, då är han som underbarast i den troendes ögon. När han är föraktad och övergiven och människor vänder sina ansikten från honom, då bär han våra smärtor och låter sig bli slagen på grund av våra brott. Då tar han på sig förbannelsen för att vi ska få förlåtelse, frid och välsignelse. Han bär denna svaghet trots att han själv är allsmäktig. Han kommer utan att visa upp sin ära. Gud behöver uppenbara det för oss, och han kan uppenbara det för vem han vill. När ljudet av din hälsning nådde mina öron, säger Elisabet, spratt barnet till i mig av glädje. Ja, då uppfylldes de båda av Guds ande. Också här använder sig Gud av medel, av Marias röst, av hennes ord. Vi vet inte exakt hur hälsningen löd, men den brukade innehålla en önskan om Guds frid. Den frid som Guds son skulle komma med. Den fred med Gud som är resultatet av att vi försonats med Gud. Vi som stod anklagade har fått vår skuld betald. Vårt straff är avtjänat. Allt som skulle vara kvar är en tom grav. Ett hål i hans sida och hål efter spikarna i hans händer och fötter. Han tog bort vår skuld och han lämnar kvar frid och fred med Gud. Och när hälsningen om frid når Elisabets öron, så upplyser anden henne om vad hälsningen betyder i just det ögonblicket. Frälsaren själv är inför henne, han som är fridsförsten. Också det lilla barnet i Elisabets mage tror och gläds. Vi förstår av detta att tron är ett Guds under. Ingen är för liten eller för enkel för att kunna tro på Jesus. Också den ofödde Johannes gläds över sin frälsare när Marias hälsning hörs och Guds ande uppfyller honom. Och den klokaste och mest erfarne kan vara blind inför detta, om inte Guds ande upplyser honom. Det beror inte på vår vilja och strävan, på vår förmåga eller vårt förstånd, utan allt beror på Gud och Guds förbarmande över oss. Det får vi komma ihåg när vi möter människor som saknar tro. Kan Gud göra det undret med dem? Ja, vi får komma ihåg det också när det gäller oss själva. Den tro som vi har är ett Guds under. Så får vi glädjas och förundras över vår frälsare. Johannes, som var ett halvår äldre än Jesus, han skulle senare säga om honom som han glatt sig åt redan innan han föddes: en människa kan inte ta sig något utan att det ges henne från himlen. Ni kan själva vittna om att jag sa: jag är inte Messias, jag är sen framför honom. Brudgum är den som har bruden, men brudgummens vän står där och lyssnar till honom, och han gläder sig över brudgummens röst. Den glädjen är nu helt och fullt min. Han måste bli större och jag mindre. Kristus, den mänskligt sett yngste och minst i dagens text, är honom vi ska vända oss till och lyssna på. Elisabet vittnar idag om honom, han som skulle föras av jungfrun, och kallar honom min herre. Johannes skulle födas för för att visa människor bort från sig själv och till Kristus. Maria bar honom i sin mage. Och hon kallas för Herrens och Guds moder, för att den som hon födde är Herre och Gud. Ja, de är alla tre delar i Guds plan. De tjänar alla på olika sätt, så att människor ska få lära känna frälsaren. Ja, också de själva tar del i samma frälsning. Och i Zacharias och Elisabets hus är det nu stor glädje. Guds rike är där. Kristus är där. Och tron på honom. Guds rike har kommit utan att omvärlden ännu har märkt något. Och Guds rike kommer också till oss på ett sätt som världen knappt lägger märke till. Guds ande talar till oss och skänker oss tron som är osynlig. Genom små medel. Genom budskapet om frid i Kristus. Genom att Guds ord blir läst och predikat. Genom dopet i vatten. Då den treenige Gudens namn uttalas över den döpte. Genom nattvarden då Kristi kropp och blod ges åt oss osynligt. Tillsammans med brödet och vinet. I avlösningen för våra synder. Då kommer det rike som är osynligt. Och som innebär rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Ja, det är vad vi läser om idag. Små händelser i människors ögon. Oändligt stora om man förstår vad de verkligen innebär. Och en glädje som är Guds andes verk. En glädje som får det lilla barnet att spritta till. Han som har utlovats sedan syndafallets afton är nu närvarande i rummet. Och med en osynlig, dold i Maria. Maria kan fortfarande ha frågor kvar som är obesvarade. Men vilken uppmuntran får hon inte. Bara av att höra orden. Som Elisabet säger det första hon säger. Herren har omsorg om henne. Och han kommer att fullborda vad han har sagt. Och salig är du som trodde. För det som Herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse. Ja, det är vad tron handlar om. Gud har gett oss löften. Löften som alla hänger samman med hans son. Han har lovat att han förlåter oss våra synder för att sonen har burit dem. Han har lovat att alla som sätter sitt hopp till sonen istället för till de egna gärningarna och de egna förtjänsterna, de ska få vara hans barn. Gud har lovat att vad som än händer så ska han bevara sina barn och låta allt samverka till deras bästa. Och det är vad tron förtröstar på. Inte den egna förmågan, utan på att Gud håller vad han har lovat. Maria trodde detta. När ängeln berättat om undret som skulle ske med henne, så svarade hon: låt det ske med mig som du har sagt. Och salig är du som trodde. På samma sätt hade Abraham 2000 år tidigare litat på ett liknande löfte. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev istället starkare i tro och gav Gud äran, fullt övertygad om att vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla. Det är tron. Det betyder inte att det kommer att bli enkelt. Maria stannar i 3 månader hos Elisabet. Hon litade på Herren. Men hon hade säkert ändå frågor. Och hon visste inte hur framtiden skulle se ut. Men oavsett hur hon kunde känna kring detta, så visste hon att Gud var med henne. Och vi vet att även om Josef genom Guds ledning tog till sig Maria som sin hustru, så skulle inte alla andra reagera på samma sätt inför barnet hon bar. Ganska snart skulle Herodes vilja möta den nyfödde. Men inte för att hylla honom, utan för att göra sig av med konkurrenten om kungatronen. Josef och Maria skulle få fly till Egypten. Inte för att Gud inte kunde beskydda den lilla familjen på ett annat sätt, utan för att han valde att låta sin son komma i ringhet. Och genom denna ringhet skulle han frälsa oss. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Han som skapat oss och hela världen, han som bär upp allting och håller samman hela skapelsen, han som änglarna tillber, han kommer för att tjäna och är idag ännu osynlig i den unga kvinnan. Och det är en stor glädje, för han kommer med frid. Amen.